435 tum från mållinjen ligger straffpunkten på en fotbollsplan.
Ja, eller 11 meter då, som vi kanske brukar säga lite oftare. Men det avsnittsnumret av Sporthuset är ju passerat med råge.
Ja, en stund tillbaka. En som satt dit massor av just straffsparkar i sin karriär, det är ju Harry Kane. Även om han faktiskt missade en av sina två straffsparkar under ordinarie tid i Englands kvartsfinal mot Frankrike i senaste VM-slutspelet 2022 i Qatar. I Tottenham Hotspur är Kane klubbens främste målskytt genom tiderna med sina 280 mål på, just det, 435 tävlingsmatcher. Numera ser vi Kane i Bayern München.
Nummer 435 i svensk friidrott att tilldela stora grabbars och tjejers märke var Sara Wedlund. Publikfavorit, VM-finalist på 5000 meter som 19-åring i Göteborg 1995 och även OS-final året efter, hon satte också flera svenska rekord. Sara Wedlund som led av anorexia och avled redan vid 45 års ålder år 2021.
Tragiskt. Måste säga att jag tycker Sara Wedlund är värd ett eget hyllningsdokument här i Sporthuset i något avsnitt framöver.
Instämmer, det en speciell historia där runt henne.
Ja. Låt oss fortsätta nedräkningen mot årets stora skidåkningsjubileum med veckans Vasaloppet.
Yeah.
435 som i 4 timmar och 35 minuter det skidade Janne Stefansson när han vann Vasaloppet 1965 och då var det rekordtiden. Man kan förstå att Janne Stefansson idag 88 år gammal kände sig hemma på startlinjen i och med att han tävlade för Sälens IF. 7 gånger vann han loppet. Bara Mora Nisse Karlsson har fler segrar.
Mora Nisse som då kanske var mer bekant med målgången.
Ja.
Och när vi sammanfattar skidåret 2023 så kan vi göra det med tidernas främsta medaljmästerskap för Sverige. Där i slovenska Planitza. 4 guld, 3 silver, 5 brons. 4-3-5.
Jag har en grej till här om Vasaloppet.
Alltså du ger det aldrig.
Nej, men jag får mycket bra hjälp här med härliga inspel, va. Det finns ett speciallopp som heter Vasaloppet 10. Det handlar väl om kilometer där. Som avgörs dagen före huvudloppet i år. Och som är något av ett hyllningslopp kopplat till den stolta historien. Starten går i Eldris och färden sen på knappa milen till den klassiska målportalen i Mora. Många deltagare åker i gammal tidstypisk klädsel och utrustning från valfritt decennium. Barn är också välkomna för en mycket billig peng, sägs det. Och för vuxna är anmälningsavgiften 435 kronor.
Ja, där kom det. Och bara att plocka fram då träskidor med tårem, vadmalsbyxor och kärvalla. Så kör vi!
Vad är vadmalsbyxor? Nåväl, Sporthuset är här med avsnitt 435.
Med Tommy Åström.
Och Lasse Granqvist.
Utan att specificera varifrån, så jag har haft erbjudande här under uppehållet som jag har valt att tacka nej till för att fortsätta i BP helt enkelt. Och det beslutet känner jag mig nöjd med.
Aldrig någonsin tidigare har väl en presskonferens från IF Brommapojkarna, i och för sig denna gigant på ungdomssidan i Europa kan man väl säga, haft en sån uppslutning som när Olof Mellberg i inledningen av den här 2 januariveckan 2024 klev fram för att berätta att han fortsätter träna klubbens A-lag.
Därför att då fick vi klart från Olof Mellberg själv att han tänker inte bli förbundskapten för det svenska herrlandslaget i fotboll. Det var ju uppenbart så att Svenska fotbollförbundet hade förhandlat med Mellberg, erbjudit honom ett avtalsförslag och de hade pratat om det också, förhandlat, men så landade alltihopa i att nej, det blir ett nej från Olof Mellberg och förbundet får ju backa tillbaka och börja om.
Och han ville inte säga då på den här presskonferensen att han pratade om andra intressenter.
Ja, jo, men det är väl inte så svårt att räkna ut vad det handlar om. Tror jag.
Men det var ju en ganska speciell vecka eller rubriksättandet på olika. Alla ville vara först med nyheten. Så, men det var i alla fall Olof Mellberg klar som förbundskapten på ett ställe. Olof Mellberg funderar. Olof Mellberg tackar nej. 3 dagar i rad.
Och till sist så meddelar han inte vad det var han tackar nej till. Annat än andra intressenter. Jag tycker 2 saker. Dels är jag inte förtjust i att det läcker på det sättet. Jag förstår ju journalisterna som jagar på detta.
Ja, de gör inget fel.
Absolut inte. Det är deras jobb. Men att det läcker från förhandlingsbordet eller folk nära nära förhandlingen, det indikerar att svensk fotboll har en del grejer att ta i. Eller kretsen runt i det här fallet Olof Mellberg. Jag låter det vara osagt. Det är min ena iakttagelse. Den andra är, jag kan inte förstå varför det är så himla bråttom.
Nej, du har varit inne på det tidigare.
Varför måste man stressa fram någonting? Sverige spelar sin första riktigt viktiga match, tävlingsmatch, för att kvalificera sig för VM 2026 i Kanada, USA och Mexiko. Tidigast i mars 2025.
Men de här publiceringarna, blir det inte lite pinsamt att det bara rasar in massor av besked så att de borde försöka hitta något lugn i det här nu också från Svenska fotbollförbundet?
Men pinsamt för vem?
För fotbollförbundet.
Ja, det jobbiga är att tycka att det läcker. Mm. Det är ju någon som läcker ut information och det gynnar inte förhandlingen.
Men du, när är den här matchen som du pratar om? Den första viktiga matchen?
För, om Sverige kommer i en fyrlagsgrupp för att kvalificera sig från Europa till VM i fotboll 2026, så är den första tävlingsmatchen av värde september 2025. Är det så att de inte är en fyrlagsgrupp utan femlagsgrupp, då kommer den tidigare, spelar någon tidigare då. Och då är det i mars 2025.
Så det är ingenting hösten 24?
Nej, ingenting.
Nej, för då är det ju bara att göra så här. Då har vi ju lösningen, sporthusets lösning. Det är ju bara att vänta ut sommar-OS när Tony Gustafsson och Jens Fjällström får ta hand om det. Tråkigt för dem dock. Tungt besked att Sam Kerr, superstjärnan, och på en korsbandsskada och med största säkerhet inte kan vara med där. Det är en tuff smäll, en av världens främsta spelare. Men då väntar de bara ut det mästerskapet.
De är inte klart.
För det har de ju kontrakt på.
Ja, men Australien är heller inte klart för OS än. De har en kvalmatch.
Mycket talar för att de går.
Mycket talar för det.
Och sen efter det så tar de då. Och så har vi en perfekt ingång in i svensk fotboll också via Jens som assisterande tränare. Där har vi det!
Hade jag varit på Svenska fotbollförbundet hade jag gått ut och sagt att vi har ingen stress i den här frågan. Vi kommer att arbeta igenom kravprofilen och med noggrannhet ta oss an vilka vi ska prata med. Och vi önskar journalisterna lycka till att ta reda på det, för vi tänker behålla den informationen för oss själva. Och när vi har något att berätta, då kommer vi tillbaka. Men frågan är av högsta prioritet, så hade jag sagt.
Sporthuset 435.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Göteborg har ju annars varit basen för oss, Lasse, här när det gäller sporthuset de senaste två veckorna. Vi hörde ju Leif Bork när vi besökte honom på Isingen i förra veckan. Vi närmar oss en kärleksbombning som också är Göteborgsbaserad, och allt cirkulerar då kring att vi båda, jag tittade på massor av matcher på plats, du såg ju en, va? Kvartsfinalen
Sverige-Schweiz. Ja.
Mm. Det var spännande. För juniorkronorna som gick till final för första gången på 6 år. Mm. Och förlorade finalen mot USA som ju på förhand faktiskt också var guldfavoriter. De har ju, jag tror 9 av 13 forwards har gått första rundan i draften. Jättetalangfullt. Sverige hade förlorade finalen till slut med 6-2. Det var 3-2 inför tredje perioden, men sen blev det ju 6-2. Det där kan ni. Det var ju mängder av tv-tittare och det var ju en succé på många sätt. Mm. Inramning mässigt där.
Guld i USA, silver Sverige. Så har jag bara 2 guld i junior-VM-sammanhang. Det är lätt att stryka ett streck över det. Mm. Men så är det ju faktiskt 1981 och 2012. Och 12 silvermedaljer. Tjeckien bronsmedaljörer efter en svängig historia med Finland i bronsmatchen. Men jag måste få också i detta sammanhang säga vilken fullträff arrangemanget var i Skandinavium. Därför att när Sverige arrangerade VM i hockey, stora VM, AVM, 2012 och 2013. Det var ju delat med Finland där, så därför var det 2 år i följd. Då var det ju stort frågetecken. Det var ju bara finalen till slut där när Sverige vann 2013. Staffan Kronvall lyfte pokalen inför hemmapublik som det var riktigt bra drag, va? Någon match ytterligare kanske. I övrigt stort frågetecken. Det här var ju en stor revansch för Svenska ishockeyförbundet som arrangör. Och jag tycker det är kul att få kunna stryka under det och säga det är bra jobbat. Mm. För precis så var det i Göteborg. Och du dröjde dig kvar vid mikrofonen tillsammans med en expertkommentator på Sveriges Television och en hockeytyckare man är väldigt nyfiken på.
Besök i sporthuset.
Nu säger vi hej i sporthuset till Håkan Loob.
Tack så hemskt mycket.
Du har ju varit med tidigare på telefon en gång när Lasse utsåg dig till den spelare i den svenska elitseriehistorien som har gjort mest intryck på honom genom alla tider.
Ja, det är inte dåligt. Imponera på Lasse.
Nej, precis, det är inte så lätt.
Nej, det är bra.
Hör du det, Lasse, när du hoppar på det här sen? Men Håkan Loob är en av de största i svensk ishockey genom tiderna, det är ingen tvekan om det. Och vi jobbade ju tillsammans, du och jag, i Pyeongchang 2018 på OS, och det tycker jag var en ynnest. Inte minst så var du ju vår stora teambuilder. Du var ju, förutom att du var så skicklig expert, så var du mode manager.
Ja, jag gillar människor, vet du. Ja. Samlas kring människor, det är härligt.
Du, den här framgången för juniorlandslaget nu, den kommer ju efter en period av... Jag får det till att, om vi tittar på seniorsidan, så är det alltså 5 raka internationella mästerskap utan medalj, och att det inte har hänt sedan 30-talet för Sverige. Och junior-VM, så är det också 5 raka JVM fram till nu då, som det inte har varit final för Sverige. Så det har ju varit en tuff tid för svensk landslagshockey. Vad tänker du om den här framgången? Tror du att det blir vändpunkten, eller är du fortsatt oroad?
Nej, men bara för att man får en framgång efter massa torra år, det är inte, då är ju inte man hemma, utan man måste jobba vidare. Men det är ju ändå litet bevis på att man har gjort någonting och förstått att allting har inte stått rätt till i hockeyn i Sverige. Det är ju inte bara på herrsidan, utan det är ju på damsidan och egentligen över hela linjen som det har varit väldigt på något sätt rakt över laglinjen, som har tappat lite grann av det här att vi ska hitta nya grejer, vi ska göra saker lite annorlunda, vare sig det organiseras i någon form av defensivspel eller att hitta någonting i powerplay. Men att jag tror inte längre att det är förbunderna som kan driva det här, utan jag tror det är de inhemska ligorna som måste driva det. Det är där man måste vara lite mera på, man måste vara mera drivande och inte sitta och vänta på att det är förbunderna som ska göra det, några få turneringar lite grann ibland, utan man måste helt enkelt vara i framkant, och då måste man ju titta på omvärlden givetvis, vad händer där, och så applicera det på sig själv och göra vissa förändringar för att göra det lite bättre än vad omvärlden gör.
Menar du då någon slags samling runt vad man ska göra mellan klubbarna, eller?
Ja, men jag tror det är så här att, alltså, ska du få ett SHL till exempel att bli bättre, så måste man ju ha drivande lag där också. Och sen är det ju så att om 2, 3, 4 gör det riktigt, riktigt bra, oavsett vad det är för någonting, så kommer ju andra att hänga på. Och då får ju en helt annan nivå på den inhemska ligan. Och då blir det status. Och då tror jag att det händer saker också som handlar om just att utveckla spelet i sig.
Om vi tittar på själva junior-VM, så är det ju fascinerande. Många målar kanske upp bilden av att senior-VM har sjunkit lite i angelägenhetsgrad från den tiden när ni gjorde det här enorma 2-2 mot Sovjet 1987.
Pucken fram till Bengt-Åke Gustafsson. Suren fint, kommer in i anfallszonen mot 3 sovjetspelare, får med sig pucken. Kommer i dåligt läge, spelar bak på blå linje, Albelin. Albelin spelar, slog! Ja!
Otrolig passning bakom ryggen,
ja,
förresten.
Den håller den.
Du såg Sandström där alltså?
Det tror jag inte.
Nej, det är bara chansen.
Det kallas för ryggradshockey. Ja.
Men alltså, på den tiden så var ju, och ishockey-VM i Globen 89, det var hur stort som helst, men att det har chanserat en del. Men junior-VM har nästan gått tvärtom. Att det har blivit större och större, och vi har ju haft utsålt salong var och varannan kväll här i Skandinavien. Det har varit enorma tittarsiffror när ni har sänt på tv. Vad tror du det beror på att junior-VM-hockeyn är så populär?
Ja, men det är nog flera orsaker. Det ligger väldigt bra i tid. Väldigt mycket människor som är ganska lediga, mer eller mindre. Sen tror jag att man gör en bedömning av att många av de här kommer vi få se sen borta, kanske i NHL och kanske till och med i VM och sånt där. Så det är bäst att vara med när tåget går. Men just därför tror jag också att junior-VM är riktigt påsett och intressant.
Bra grej du tar upp där med det här med att det är en förhandstitt. Ungefär som att få se en film för alla andra kring de här stora stjärnorna i framtiden. Och då kan vi ge oss på det då också, Håkan, att kika på, för det är ju rätt häftigt ändå hur många svenskar som går tidigt i draften, NHL-draften. Det var alltså 4 stycken som gick i första rundan draften i somras. Det är de spelare som är födda 2005. Och sen draften dessförinnan 2004 var också 4 stycken. Med ditt analytiska öga, vad sägs om att ta oss igenom några av de här stora namnen? Ska vi göra det?
Ja, det tycker jag. Absolut.
de som har varit de kanske mest skinande stjärnorna i det här mästerskapet. Jonathan Lekkerimäki och Noah Östlund. Poängmaskiner. Lekkerimäki är alltså klar för Vancouver Canucks. Han är ju redan signad med dem, men utlånat till Örebro. Har gjort 10 mål på 24 matcher i SHL och matat in mål och poäng i junior-VM. Vad tänker du om hans framtid i NHL? Du som verkligen vet vad som krävs där borta också för att lyckas.
Man brukar bedöma spelare kanske från 1 till 10. Och det innebär att om man är en 7 till 10, då är man väldigt duktig på någonting. Och därunder så är det okej, och är man under en femma så behöver man verkligen jobba på det. Lekkerimäki besitter någonting som gör att han är, jag skulle vilja säga redan nu, en 8 i det här med att hantera pucken innan skott.
Innan skott?
Ja, både med handlederna och även en timing. Så att det är inte bara att tro att när pucken väl kommer då ska jag göra någonting, utan man måste ju förbereda sig. Och där ligger han långt, långt fram. Jag skulle vilja säga att han har superelit när det gäller SHL och väldigt, väldigt nära att kunna mäta sig med vissa i NHL redan när det gäller den biten. Med det sagt så tror jag då att du ser ju i det här fallet Vancouver att här har vi någonting som vi ska kunna bygga på. Och då är det ju så att när man väl tar över honom så är det ju inte för att sätta han som en forecheckare i fjärde kedjan, utan då kommer man ju hamna i den här situationen att spela där han har den här åttan ifrån en skala 1 till 10.
Ja, för han så måste han ju vara en spelare som spelar i powerplay och så vidare. Annars har man inte nytta av
det. Nej, annars är det ingen idé nästan att ta över honom. Sen att han kanske behöver utveckla det, om det är ett år till i Sverige eller om man kanske till och med måste spela ett år i AHL eller sånt där. Det är en fråga som man måste vara mellan spelaren och organisationen han kommer till. Men det finns en väldig uppsida när det är just den biten för Lekkerimäki.
Här kommer Östlund igen. Östlund har fortfarande pucken i mål! Det är Lekkerimäki! Lögren. Lekkerimäki tillbaka till Lögren, tillbaka till Lekkerimäki.
Ja, ah, det är ju helt fenomenal där. Vilket skott han har. Håller absolut högsta klass. Absolut högsta klass.
Och så Noah Östlund då, som är klar för Buffalo Sabres i samma där. Han är ju utlånad till Växjö då. Och en helt annan spelkaraktär. De har ju spelat upp länge de här. De redan i Södertälje SK för ett antal år sedan. Sen kom de till Djurgården. Nu är de i olika klubbar. Lekkerimäki och Östlund. Vad säger du om Noah Östlund?
Ja, det är ju en, lite mer för mig en tänkande August. Har ett väldigt bra spelsinne. Vet ju precis när han ska hålla i pucken och när han ska släppa den. Så att han är lite, jag skulle säga så här, för de som kommer ihåg Igor Larionov, lite grann den stilen, va? Och det tror jag att en sån spelare,
Speldosa
som till, man ska kan bygga en kedja på. Där tror jag däremot att kanske att det tar lite längre innan han kanske växer in i den rollen för att spela i en topline i NHL. Växa på sig lite grann, bli lite starkare, så kommer han att klara det bra i NHL.
Och sen har vi då den tredje profilspelaren i det här laget, och kapten när laget vann J18-VM och kapten också här i J20, alltså Liam Ögren som spelar i ditt, om jag får kalla det så, Färjestad. Ja. Han är utlånad dit, men han är klar för Minnesota Wild. Har ju haft problem med ryggskada under hösten, men kom in då lagom, kunde börja spela lagom till junior-VM. Vad prognos kring Liam och framtiden?
Ja, det är ju alltid det där. Jag brukar säga att är det liksom under 25 år så ska du aldrig vara skadad, för det, liksom, det stoppar upp det lite grann. Så det är väl också en tålamodsfråga. Men det jag ser av Liam är att han tar ett väldigt stort ansvar. Och vilket gör att jag tror andra i laget tittar på honom och säger att här är en ledare som vi ska följa. Och den styrkan har han. Mm. Men han har det så mycket i sig och har en oerhört kraft i åkningen och genombrottsförmåga.
Men om vi tar de här tre killarna, vilket är lättast för att få 10 år i NHL? Är det att nå dit? Är det att vara skarpskytten Lekkerimäki? Är det att vara speldosan Östlund? Eller att vara allround kraftpaket Liam Ögren?
Ja, men jag tror faktiskt att det som går hem, som
går hem, det är det jag menar,
får mera möjligheter, det tror jag är Liam Ögren.
Okay.
Eftersom du är en tvåvägsspelare, du har inte alls den där pressen. Lekkerimäki kommer alltid att ha pressen att leverera målskytte, att göra mål och så.
Ögren kan spela en tredje line till
exempel. Han kan spela en tredje, han kan spela egentligen vilken line som helst. En sån här, jag ska säga, flexibel spelare som är extremt bra för en tränare att ha. Att till och med första kedjan någon blir skadad, bara flytta upp honom och han kommer att klara det. Så att jag skulle nog säga att Liam har en jättepotential att klara det.
Härligt att få snacka med dig, Håkan Loob. Men apropå framtiden, vad tror du om framtiden för, jag måste ta det också eftersom jag gillar siffror, dina rekord? Du har fått frågan många gånger. Alltså den enda svensk som har gjort 50 mål under en NHL-säsong 87-88. Målrekord i elitserien SHL. 42 mål på 25 matcher. Det var den här säsongen 82-83. Och där var det också poängrekord. 76 mål på 36 matcher. Alltså över 2 poäng i snitt per match. Vilket slås först? Eller är de oslagbara?
Nej, jag är ganska säker på att det som slås kommer vara 50 mål. Det kommer att vara någon eller några svenskar. 50 mål i NHL kommer att hända ganska snart, om inte redan i år så inom de närmaste 2-3 åren. Mm. Det som däremot är svårslaget, det tror jag är 76 poäng i SHL.
Ännu mer det än 42 mål, eller? För den är ju också rätt.
Ja, både och kanske.
Ja, både och.
Nej, men även fast man spelar 52 matcher så tror jag att det är ganska svårt där. Dels så är de här som skulle kunna ha gjort det, de oftast väldigt unga, sticker ju till NHL. Jag tänker på Elias Pettersson, han har fått stanna kanske ett eller två år till i SHL, så har han säkert varit upp och nosa på det. Men, ja. Så där tror jag det kan ta lite längre tid faktiskt.
Hur fasiken kunde du göra 42 mål på 36 matcher? Har du reflekterat något över det eller?
Ja, men ju äldre man blir, desto mer blir man så nostalgisk och tittar bakåt. Nej, det som förvånar mig lite grann är att man tittar ändå, att jag gjorde 76 poäng i Färjestad och den som var tvåa i våran poängliga inte hade mer än kanske 45 poäng. Jag tror det var Thomas Rundqvist, hade väl någonting sånt där. Det tycker jag är förbryllande. Alltså, vem spelar jag med då när jag gör de här extra poängen? Det kommer jag inte ens ihåg.
Du spelar ju alltid med honom ju.
Ja, absolut. Det känns jättekonstigt.
Ja, helt underbart att få snacka med dig, och hoppas vi ses snart igen, Håkan Loob.
Det vet du, Tommy. Kul.
Sporthuset 435.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, när jag hör Håkan Loob prata om sina egna rekord, jag blir alldeles fascinerad. Tänk att det fortfarande inte är slaget alltså. Och han sitter i sig själv och inser att det kan nog dröja innan det sker i SHL i alla fall. Notera när det gäller NHL att där kommer nog fler svenskar upp på 50 mål. William Nylander blev det ju enligt uppgift i alla fall tidigare den här veckan klart med ett nytt avtal, 8 år, värt nästan 1 miljard kronor. Det är en potentiell spelare som kan nå de här nivåerna vi snackar om i Håkan Loob. 50 mål under en säsong, Elias Pettersson är väl en annan. Och om icke annat så kommer Jonathan Lekkerimäki.
Som vi pratade mycket om.
Ja, han kommer ju stå och skicka in det ena powerplay-målet efter det andra för Vancouver Canucks. Assisterad av Elias Pettersson kanske. Så någon kommer i alla fall nå dit förr eller senare. Härligt att få lyssna till Håkan Loob.
Apropå junior-VM ska vi säga det också, att direkt efter J20-VM på herrsidan så har vi den här veckan damernas J18-VM som vi kan följa i Sveriges Television förresten. Sverige går in i turneringen som spelas i Schweiz efter ett, ja det var ju sensationellt starkt mästerskap i fjol där det blev silver och final mot Kanada på hemmaplan. Och Sverige vann här sina inledande matcher mot Slovakien och Schweiz, men får en riktig värdemätare mot USA efter att vi spelat in det här. Sen är det kvartsfinal torsdag, samma dag som det här avsnittet kommer ut. Får vi se vad motståndet blir där. Och final på söndag. Var gärna med i diskussionen tillsammans med oss i Sporthuset. Ni bidrar alltid väldigt mycket. Dels till vårt intro. Tack den här veckan till Thomas Karlsson, Åsa Johansson, Håkan Ottosson, Per-Arne Hagby, Rickard Ljung, Martin Paulsson och Torbjörn Johansson. Men överhuvudtaget via våra sociala medier, Facebook, Twitter, X, Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se är det bara att köra på, skicka in. Det kan vara allt från diskussionsämnen till förslag på supportersånger att avsluta våra avsnitt med, till förslag på lappar som ska ner i våra påsar och så småningom dokumenteras.
Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Vi kör ju varje måndag en kärleksbombning i repris, om man uttrycker sig på det sättet. Och den här veckan var det Stig och Johansson, och jag talade med varm om honom där och gör det gärna igen.
Och skälet... En komprimerad kvart var det.
Ja, men den är ju aktuell nu därför att Stig H, som är 78 år idag, han har ju valt att inte förlänga sin tränarlicens. Det är en ganska odramatisk historia, det har varit på gång länge. Men nu är vi framme vid den tidpunkten när han inte längre tränar någonting och har någonting med häst att göra på det sättet. Och därför så kändes kärleksbombningen till Stig och Johansson, som gick mycket, det var ju ett drygt år sedan vi körde den, som mitt i prick och representerar just nu.
Ja, fortsätt hålla utkik på måndagarna i er spelare då, när de här kärleksbombningarna kom. Lite olika format eftersom de är sprungna ur inne i tidigare avsnitt. Men det var ett citat som jag fastnade för väldigt starkt där från dig, Lasse. Det är en av de främsta idrottsyrkesmän och kvinnor som du har stött på.
Mm. Så är det. Och nu är det dags att träffa en annan. Här är veckans möte med en fotbollslegendar. Född den 7 oktober 1952 i Degerfors.
Moderklubb då, Degerfors IF, där han debuterade i A-laget som 15-åring. Han har också representerat
Åtvidabergs FF,
PSV Eindhoven,
IFK Göteborg,
Standard Liège,
AS Monaco.
Ligamästare i tre länder, Frankrike, Nederländerna och i Allsvenskan i Sverige. Dessutom cupmästare i Belgien.
Han har blivit allsvensk skyttegung och två gånger tilldelats guldbollen som den främste svenske fotbollsspelaren respektive år.
Han spelade två VM-turneringar för det svenska fotbollslandslaget 1974 och 1978.
I VM 1974 gjorde han fyra mål och slutade trea i turneringens skytteliga, delat med bland andra Der Bomber, Gerd Müller i mästarna Västtyskland, vars lagkapten förresten, Franz Beckenbauer, ju alldeles nyligen gick bort.
Efter sin aktiva fotbollskarriär blev han på Radiosporten en av Sveriges mest folkkära expertkommentatorer genom tiderna, får man nog säga. I 20 av de drygt 30 åren så var det tillsammans med dig, Lasse.
Mm. Därför känns det för mig dels väldigt fint, men också mycket speciellt att få återse och kärleksbomba Ralf Edström.
Tack ska ni ha. Trevligt.
Ralf, vi välkomnar dig till Sporthuset. Men egentligen är det ju du som ska välkomna oss till dig.
Ja, ni är välkomna.
Vi befinner oss ju ganska nära Frölunda torg i Göteborg. När vi gick igenom dina klubbar, Ralf, vi nämnde aldrig Örgryte. Och det beror på att du aldrig lirar någon match för dem. Men vi ska komma tillbaka till det om en liten stund. Därför att vi känner att när det gäller din karriär så finns det en speciell startpunkt man ändå vill göra. Va?
Mm. Allra först, alltså, hur mår du? För det har varit, i och med att du har ju varit rubrikernas man sedan 70-talet mer eller mindre. Ja. Det har varit både cancer och stroke och... Du får berätta hur läget är nu.
Nej, men läget är ganska bra. En prostatacancer, det var länge sedan jag opererade så, och det gick bra. Mm. Sen gick jag på en stroke och den var halvjobbigt, tycker jag nog. Nu är jag väldigt trött efter det, får jag säga. Mm. Men jag sa, skojar med min fru, för jag brukar lösa sudoku lite korsord innan jag skjutsar henne till jobbet. Och klockan 6:30, eller 7:30. Men så såg jag jättekonstigt. Jag sa till min Karina, men det är något som inte stämmer, så. Men jag kan nog köra bilen då med blunda på ena ögat. Är du dum i huvudet, sånt? Kan du inte köra bil och blunda på ena ögat? Nej, så. Och det fick jag då, komma till Sahlgrenska till slut. Och då visade det sig att jag hade röntgen. Då hade jag ju på järnbarken, eller järnstammen var det då. Som hade suttit, så att jag hade fått en... vad heter den då? Stroke heter den. Det var inte kommer ihåg sådana grejer. Det sätter sig på minnet att så barka. Nej, men det var en ung kille, han var yngre än mig i alla fall, rullstolsburen som kom in där och sitter och snackar, och han hade halva tunga bedövad och mungipan hängde på honom, vi snackade. Ja, jag heter Håkan tror jag, och jag heter Ralf, och snackade väl lite. Så jag är uppväxt i Torslanda, sa jag. Ja, men är du uppväxt i Degerfors? Degerfors, då kom han igång. Degerfors, det är ju den han kommer ifrån, fotbollsspelaren, vet du. Han Ralf Edström som var så bra i luften och sådär. Ja, det är jag det. Va? Ja, det är jag. Jag känner inte igen det, sådana mig som tiden går. Så en minut senare så sa nej, det är för jävligt, så. Jag ser ju att det är du också. Så det var lite tragikomiskt då, trots att det var så.
Men hur länge sedan var du drabbades av det här?
Det är 3 år sedan.
Ja. Och hur mår du just nu?
Man är trött. Mm. Tröttare, om man säger så. Men det sätter sig på lite grann på att lite otåligare kanske, lite tröttare.
Ja, jag tycker det känns precis som vanligt. Eller vad säger du, Lasse, som har kamperat ihop?
Jag tycker Ralf har blivit tydligare. När vi jobbade med radion så var det ofta så att man fick rätta mikrofonen ännu närmare munnen och teknikerna, för det var ofta ljudtekniker med på den tiden, på arenorna, de sa det, att lite närmare micken, Ralf, lite närmare micken.
Det är skillnad på, du har ju sån riktigt hög pipa när du pratar. Jag är lite försiktig.
Ja, du är lite mer. Lite. Ja. Det har hänt en och annan gång i och för sig att du har hojtat högre än mig när vi har jobbat ihop.
Det vet
Men
jag.
Det kan vi komma tillbaka till när vi ska snacka om radioåren.
Ja. Det finns så mycket att prata om, såklart, när det handlar om Ralf Edström. Spelar karriären de 32 radioåren. Och vi har bestämt oss nu, Lasse, för att med tanke på hur mycket det är nu att dela upp det här, expertkommentatorsdelen tar vi i en kärleksbombning del 2 nästa vecka.
Då får det handla om radiosporten, inte minst VM 1994 då, förstås. Men nu är det fullt fokus på Ralf och spelarkarriären.
Ja, och där har ju du kanske lite tydligare minnen än vad jag har, Lasse. Jag vet inte, för jag minns ju ingenting. Jag var för liten.
Ja, och av andra hälften av den så att säga. Men det stora genombrottet och de delarna vill jag höra dig, Ralf, berätta mer om.
Ja, men jag har botaniserat nu inför den här träffen inte minst. Och vad mycket härliga klipp det finns. Ni ska få höra en del. Jag menar, kommentatorerna också på TV-sporten och radiosporten. Ingvar Oldsberg, Arne Hägerfors, Tommy Engstrand som senare som chef på radiosporten anställde dig, Ralf, som expertkommentator 1983.
Ja, det blir en del radio- och tv-kommentatorer ändå, fast vi tar Ralfs del utav det i nästa avsnitt.
Ja, precis.
Så får det bli.
Och sen ser man ju fram emot Jens Linds dokumentärserie om fotbollens historia. Han har ju tidigare gjort hockeyns historia, som jag har förstått nu också kommer här till våren, där Ralfs karriär också där blir en viktig beståndsdel.
Spännande.
Men av alla höjdpunkter så är det ju ett mål som ändå, det får vi ändå säga, har vevats mer än alla andra genom åren. Ett mål som vi också påmindes av direkt faktiskt när vi kom in här i lägenheten.
Ja, det är ju det klassiska målet, får man säga, att det ändå handlar om i hellregnet i Düsseldorf när vi snackar om, vågar jag påstå, ett av svensk fotbolls mest klassiska mål inom alla tider faktiskt.
Där kommer Edström. Volley! Åh, vilket skott! Samma kalasskott som ni minns mot första målet mot Uruguay. Och precis på samma läge, med samma vänster, samma höjd. Och jag tror nästan lika bra fart på bollen också.
Vad är
klockan?
Det är riktigt, Pelle. Tur att inte träffa Maje, för han hängt mig in i nät, tror jag.
Det är matchen mot Västtyskland i VM 1974.
Ett målet, ja.
Och när du får en sån perfekt träff, berätta om det här målet och dess efterdyningar också. Apropå det jag var inne på, det var att direkt när vi kom in här innanför dörren så är det då en tavla, ett fotografi från det här målet.
Ja, det är precis den bilden jag har hängt. Det är ju också perfekt. Klockan är ju bakom, så man ser precis vad klockan så
var. Apropå Grives, var det klockan?
Ja,
så många tror var det klockan.
Ja, just det. Och, men det här var, jag menar, egentligen tittar man tekniskt sett så är jag tar bollen för högt egentligen. Men har jag att vänta lite längre så har Schwarzenbeck varit närmare mig. Så man träffar bollen väldigt högt och den får den där perfekta bågen också som gör att den dyker ner under ribban precis. Så att han var lite ställd där, den gode målvakten.
Jag har sett Maier, va?
Sepp,
ja. Ja. Men alltså, sen vände ju tyskarna på det här, västtyskarna. De vinner ju med 4-2 till slut. Men man kommer ju också ihåg tv-bilderna därifrån. Bengt Grives kommentering är ju nästan mer än klassisk. Men man minns ju också Georg Åby Eriksson, förbundskaptenen, hur han sitter och myser i hellregnet som var då. Samtidigt som man hör publikens rop på Tyskland komma igång lite grann i bakgrunden också. Men det är ju verkligen klassiska bilder.
Ja, det är det.
För ett av svensk fotbolls Nu får du gradera det här själv, för det görs ju klassiska fotbollsmål. I tid och tid är det ju inte, men ofta i alla fall. Men det här är ett av de mer klassiska, skulle jag påstå. Vad säger du själv?
Jo, det är det väl. Och det var ju vignett till Sportspegel också.
Just ja, det, länge.
Var det rätt länge. Nej, och, vi har Kurre Hamrins från 58.
Ja. Som är inom, och så Zlatans klack som ni väl högsta grad inblandade i.
Ja, Zlatan har ju rätt många.
Men vi sitter ju inte och räknar upp en 15-20 andra mål som är före det här. Utan det är du har alltså gjort ett av svensk fotbolls mest klassiska mål genom tiderna.
Jo, det men i och med att det är så pass snyggt som det är.
Och inte nickat in det.
Nej, och mot värdlandet. Ja.
Där kommer Hedström, volley. Åh, vilket skott! Samma kalasskott som ni minns mot första målet mot Uruguay. Och precis på samma läge, med samma vänster, samma höjd. Och jag tror nästan lika bra fart på bollen också. Vad är klockan? Det har gått 27. Där ser ni Åby.
Det är ganska skönt att så Lasse. Att jag inte nickar in det, för jag vill väl kalla Mr. Nixon då. Jaha. Efter att ha gjort 8 mål i de 4 första landskamperna.
Det ska bli landskamp Sverige-Sovjet 1972. 19-årige Ralf Edström från Degerfors gör sin andra match i blågult.
Bosse Larsson då. Edström vid främre stolpen igen.
Dags för det stora genombrottet.
Arbetar sig bakåt och nickar i mål. Så kolossalt duktig han är, den är Ralf Edström.
Plitsny gör sig beredd att försöka ta undan Edström från nickande. Det går ju inte.
Men något alldeles kolossalt. Vilken härlig vristpänst och vilken snäpp han har när han sätter huvudet till. Och Edström nickade i mål. Fantastiskt. Fullkomligt fantastiskt. Hans tredje nickmål på ryssarna i den här matchen.
Han gjorde 3 mål mot Sovjet igår och det har satt sina spår i tidningarna idag också. Hur upplever du själv den här uppståndelsen?
Ja, det är klart att det är kul, men jag får stå med bägge fötterna på jorden. Och ta på rätt sätt.
På dina 4 första landskamper för Sverige gjorde du 8 mål.
Jag gjorde 8 mål. Jag gjorde 8 mål och vi kallar för Mr. Nixon. Ja. Och det 8:e målet gjorde jag, nickade i ribban och slog in returen. Aha. Därför tycker jag det var lite extra att målen just i VM 74 alla kom med fötterna.
Alla fyra.
Ja. Och det tyckte jag var ganska skönt, måste jag säga. För jag menar, jag var värvad till Åtvidaberg, spelade första tiden som mittfältare. Så det är inte det att jag la fram bara för att nicka, utan jag var ganska hyfsad med fötterna också.
Men du, det här laget 74, det var ju speciellt. Och det är ju speciellt nu också, eftersom vi har ju hört dig uttala dig om att Bosse Larsson har lämnat oss. Han var ju en av de stora stjärnorna. Det var ju inte bara han, det var du, det var Ronny Hellström, det var Staffan Tapper som vi har olycksdokumenterat med kärlekstouch i sporthuset, apropå den straffen som han blir mycket ihågkommen för. Och alla andra, Roland Sandberg och så vidare. Kindvall.
Alltså, när vi stod och tittade i prisskåpet här. Mm. Jag frågade, jag tyckte det var så god ordning där, och du sa det är Carina, sa du, det vill säga frun som sköter de här bitarna. Men det var god ordning. Ja. 2 guldbollar 1972-74. Och då sa du att Bosse Larsson, för det sa vi i sporthuset, var ju den första att få 2 guldbollar. Mm. Du var den andra.
Ja, jajamensan.
Men Bosse Larsson på vid den här tidpunkten, i det här laget, om vi alltså snackar 74 här, vad säger du?
Ja, första matchen 74 mötte vi Bulgarien. Då ska ni veta att Bosse Larsson spelar mittback. Så 10 Bosse Larsson har funkat i ett fotbollslag. Han var alltså, det är den svenska fotbollsspelare jag spelat med, den bästa svenska jag har spelat med någonsin, är Bosse Larsson. Mm.
VM-laget 1974. Det är ett av de främsta svenska landslagen någonsin också. Var ju på vippen att klara det ännu bättre än vad ni gjorde. Vad har du själv för historisk känsla för VM-laget 74?
Vi skulle ju ha kunnat gjort samma som 94-erna. Vi skulle ju egentligen kanske ha spelat om bronsmatchen där. Mm. Men det var ju den viktiga. Och tyvärr så var tjatas det väldigt mycket. Det är bara Staffan Tappers straff och han missade den och så vidare. Så jag tycker inte, vi hade chanser, andra chanser. Ove Gran hade
i jätteläge. Du pratade ju matchen mot Polen där.
Ja, jätteläge. Ove Gran ensam och jag och Roland Sandberg skriker som garningar. Rullar han en sidled så rullar vi in den öppet mål. Men vi skulle kunna fixa det ändå. Jag skyller aldrig på att det var Staffans fel, att vi inte, absolut inte. Utan vi skulle ha spelat om tredje pris som 94 fick.
Staffan Tapper som vi har dokumenterat i Sporthuset tidigare. Men kan vi inte backa lite? För jag menar, kvalet är ju oerhört speciellt också. Av flera skäl, eller hur? Vi pratar om att det största målet är målet mot Västtyskland. Men det viktigaste målet kanske ändå är målet,
alla,
eller
alla kategorier, ja, tänkte jag säga.
På Näppstadion.
Ja. Nej, för det, ungrarna var ju klara om de vann. Alltså, det var ju 80 000. Och jag hade varit skadad innan skadade mot Hammar. Så jag hade haft en sträckning. Och så spelade vi. Och de gjorde ju 3-2 där också. Och de var klara då. Och jag tänkte så här att...
Men, och vad är det på klockan då när, kan det vara, när kvitteringen kommer?
Det är 10 minuter ungefär.
Och Torstensson till Kindvall. Kindvall tar med sig bollen nu på Ungerskan. Här var nere på högerkanten nu. Kan han hitta Gran då? Gran som ligger snett framför honom. Där är Gran strax in i straffområdet. Han får en höjdboll. Och så kommer Ralf. Ralf kommer bakifrån. Nickar där. I mål! Ralf nickar i mål! Ralf Hildström nickar bollen i mål på Grans suveräna inlägg. Och det står 3-3. Oliver, vilken match.
Ja, det var det för att jag ville byta.
Vilken match
jag
hoppade.
Ja, det var, han är var lugn och orvarad. Nej, men det var ju konstigt för att jag ville byta för jag kände inte jag gjorde någon nytta. Så jag ville ju byta.
Ja.
Men det blev inte, det dröjde bytet som tur var, kan man väl säga då. Och så gör jag då 3-3 målet där och det är det viktigaste målet jag gjort någonsin. Och sen byter jag och den ska man ha som frågetävling. Vem kom in istället för mig? Det är ingen som kan. Conny Slaktan Andersson då i Malmö FF.
Conny Slaktan
Och då låg jag in i omklädningsrummet och sjöng med fingrarna i öronen. För jag tänkte jag vill inte höra jubel för då förstod mig att de har små. Så kände jag, ta en i armen på dig. Det är Arne Hegerfors som kommer in och talar om att det är klart 3-3. Så det var, sen var det ju match i Malta.
Ja, och sen kommer Gelsenkirchen som den här omspelsmatchen. Tänk då, det blev ju seger för Sverige så Sverige gick till VM. Men tänk apropå de här kvalen, hur, ja, men det är så nära att Sverige missar VM. Som sen blir ett succé-VM.
Ja.
Ja, den är fantastisk, den snömatchen. Vi börjar med vit boll.
Ja.
Men tyckte domaren efter ett tag att det, vi ser ju nästan inte bollen, va? Så fick vi, endast var ju skrapat var linjerna, annars var det ju snö, va?
Ja.
Så vi fick byta till orange boll. För vi skulle se den bättre, även de assisterande och domarna också. Och så motsätter den en straff och så Sandberg och Bård bland annat. Och så blev det 2-1. Och den glädjen, då grät jag efter. Jag var helt slut. Nej, den glädjen jag grät. Jag var helt glädje i tårar.
Nej, vad blir det? Ja, det blir österrikisk hörna. Och detta är nog helt otroligt. Det är den 17:e österrikiska hörnan från vänster. Och ska det hända nu med kort hörna snett bakåt till Schmidt-Radner. Och Schmidt-Radner ytterligare snett bakåt. Och det rör sig om sekunder in i straffområdet med bollen. Och där kommer svenska nickar man har fått grepp på honom. Och så skott där. Och bollen går. Ja, hinner den ut? Ja, den hinner ut över sidlinjen. Och där var väl ingen svensk på den. Nej, det var den inte. Utan det är svensk inspark. Och det ska röra sig om 20 sekunder kvar. Och klockan går rätt här för mig. Och vi har samma tid. Rodig Löckner och jag.
Matchen.
Där går slutsignalen, Sverige i VM!
Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje hjärtat rymmer. Stört i sorgerna och alla bekymmer. Ångestställningen är svar. Så sjung med välbehag.
Du säger att du grät efter matchen.
Ja, Gelsenkirchen.
I Gelsenkirchen. Hur många gånger har du haft det känsloläget efter en fotbollsmatch?
Ja, inte så många gånger. Ja, det var, kan man säga, när man vann första gången ligan i Holland och även svenska mästerskapet här med Åtvidaberg 72. Ja. Så var det väl, ja, på väg däråt, om man säger. Men i Gelsenkirchen då började jag rejält. Ja. För jag var så himla trött och slut och sönderreven av den här skaren. Så att glädjen, jag menar, att glädjas tillsammans med ett lag, det är ju det helt underbara som finns. Alltså.
Karaktären på dig, Ralf, just att det du säger nu, det är ju väldigt mycket Ralf Edström för mig. Nämligen det här att glädjas tillsammans med andra. Alltså den kollektiva, alltså det här lagkänslan av, och jag vet när vi jobbade, du var oerhört irriterad när du tyckte någon inte tog ansvar för laget eller hur det nu var. Hur var det med din egen karriär när du kom och flyttade? Men du valde ju ändå att gå från Degerfors till Åtvidaberg och du lämnade Åtvidaberg och gick till, alltså du har ju ändå gjort de här förändringarna utav hela din karriär. Hur var det att fatta de besluten?
Nej, men det var så, alltså, när jag kom från Degerfors till Åtvidaberg, det var ungefär samma anda kan man väl säga, en liten ort och en lite större, att flytta från Sverige Åtvidaberg till PSV Eindhoven. Och jag vet första matchen, vi mötte Duisburg i den så kallade tipskuppen. Vi vann med 7-1 hemma. Och jag var väldigt mån om att, jag tror jag gjorde ett eller två mål, men jag tror jag spelade fram till 3 eller 4. Och det var väldigt viktigt tyckte jag då. Även om jag hade läge själv att skjuta, så tänkte jag ska visa dem att jag är en lagspelare. Så jag släppte bollen till en annan som fick göra mål istället. För att visa då att ni kan lita på mig, jag är en lagspelare. Jag är inte den som skjuter på allt och bara vill göra mål själv. Utan det är hellre laget än jaget.
För spelstilen, om vi bortser från huvudspelet då, som är så uppenbart. Eller förresten, ska vi börja där istället. Huvudspelet, hur mycket tränade du på det? Jag menar, en del är ju att du är lång, 1,91, men tajmingen verkar ju ha varit så bra. Hur mycket tränade du på det?
Jag tränade speciellt då, men jag brukar säga, mamma och pappa, vi bodde på tredje våningen i Degerfors. Hur många gånger om dagen sprang man inte och studsade och tävlade med sig själv om man ska ta ett steg högre nästa gång man hoppar. Så ja, det tror jag påverkar faktiskt en hel del. Så jag var ganska bra i höjdhopp också. Jag hoppar väl.
Vänta, men jag får gissa perset. Ja. Jag älskar ju friidrott. Hur gammal var du när du gjorde det?
Ja, för att 13, 14.
13, 14. 1,70.
5.
Oh. Ja, bra gissat på
det. Ja, det var bra. Nej, men jag tror påverkar mig att man sprang i trappor och så. Jag tror det gjorde.
Men vilka var de främsta egenskaperna i övrigt förutom huvudspelet skulle du säga hos dig? Lagspelare, vi pratade om att du arbetar för laget och hade en underbar inställning på det. Det har vi alla kunnat se, men i övrigt då?
Jag tror nog att jag hade en väldigt bra blick för spelet. Tror jag. Jag läste spelet bra. Och jag tror också, utan att skryta för mycket, att jag var ganska smart när det gällde att spela. Jag tror det. Så att jag hade en bra vänsterfot.
Och, jo, tack.
Ja.
Kinnvall är nu på högerkanten. Kanske Björn Andersson spelar in till Benno istället i centrum. Och Benno bakom är Kinnvall. Kinnvall in till Ralf som ganska bli med i dålig däck. Skjuter Ralf i mål! I mål! Ralf! Med lite vinkel och Sverige leder med 1-0 efter 20 sekunder spel. Jävla halvlek!
Ja, vilka landslagsminnen du har gett till hela svenska folket. Så är det. Men om vi nu ska ta klubbkarriären från början, så var det alltså debut i Degerfors A-lag när du bara var 15 år gammal. Uppvuxen 200 meter från Stora Valla. Vad kan du säga att Degerfors betyder för dig?
Det betyder oerhört mycket. Jag menar, folk fattar inte riktigt hur mycket det betyder för en liten ort att ha ett lag så högt upp. Tänkte jag för det var lättare för dem att gå ner och jobba i järnverken när de kunde prata om nyförvärv, vad kommer det för folk, hur går det nästa år, nyförvärv hit och dit. Och det är så stort, det är likadant mot Åtvidaberg. Degerfors hade ju järnverket bakom sig då. Det är tufft för små orter att klara sig då. Det är det. Men Degerfors, det är så stort utrymme så det är... Och vi har ju kontakt med sportchefen där. Och bland annat Patrik Werner och även Leif Kola Olsson som var i AIK en gång i tiden också. Så att jag har en god kontakt med dem.
Hur mådde du när de åkte ur?
Skit. Fruktansvärt. Och det är ju inte... Det var ju nära. Det kanske kunde fixa det Älvsborgsmatchen. Men det är inte där det hela ligger. Det är ju... Har man två och borta med Sirius som också är med och slåss i botten. Och tappar 2-1 i 92, 2-2 i 95 och så avgör de i 97. Det är de tre poängen. Men som sagt, det gör ju väldigt ont.
Du som känner Ralf ännu bättre än vad jag gör, Lasse. Det här ursprunget ifrån, jag menar, pappa jobbar på järnverket som svetsare och mamma var... Vad var mamma?
Städerska.
Ja, städerska. Mm. Sprungen ur den svenska... Vad ska jag säga? Svenska folkhemmet och myllan verkligen.
Ja. Nej, men alltså, och också att just att också tänka på andra, det är väldigt, väldigt starkt förknippat med dig, Ralf, som jag ser det. Och också att det ordnar sig. Det är väl lite värmländskt kanske. Det ordnar sig. Men att det liksom, stressa inte upp dig. Ta det lugnt. Det fixar till sig lite. Och det har ju vi varit. Vi har ju verkligen växeldragit på den punkten. För det gör jag hela tiden. Jag stressar ju upp mig och går igång på. Oavsett vad det har varit för någonting. Det har varit underbart att luta sig mot Ralf. Som ju också en härlig människokännare. Som vet precis att här ska jag nog kliva tillbaks lite. För här kommer det.
Nej, men man måste ju känna sig för. Alltså, det är ju, man vill ju inte trampa någon för hårt på tårna. Sen är det ju mycket jävelskock också. Man hittar på för att skoja med folk. Och, det har man ju gjort också. Så att, det finns ju lite glimt också. Så att, de ska inte vara 100% säkra på att det jag säger är sant. Nej. Det är det bästa.
Men jag menar också som fotbollsspelare. Om farsan är svetsare och där vid järnverket. Att man på något sätt också påverkas av det. Apropå det här med lagbygge och så.
Ja, men det är ju alltså, små orter, det är ju så. Det är sammanhållning i små orter. Man stöttar varandra. Ja. Pappa var duktig i resemontör. Jag var i Schweiz och i Danmark och i England.
Så och svetsade där.
Riktigt duktig. Ja, som sagt, men man får tänka sig för mamma var den stora fotbollssupporten. Men pappa var ju ute mycket och jobbade. Så hon var ju på varenda match.
Var det så?
Mm. Ja.
Vad hände när du flyttade till Östergötland då?
Nej, men de trivdes i Åtvidaberg också. De har ju varit ute, de har ju varit i Monaco, de har ju varit i Liège, de har varit i Eindhoven. Men det var lite fel där när de skulle till Liège bland annat. Och pappa var inte, även om han hade varit i England, han var inte någon hejare på språk. Och mamma kunde ingenting. Så de kom lite fel där. Men det var en stins där i Utrecht som hjälpte till. För det första var de i fel land, va? De skulle till Liège i Belgien. Så var de i Utrecht. Och här rättade jag till att de kom på rätt tåg. Då, så att, ja. Det är bra att komma till fel land.
Vi måste börja med grejen, bara det är fel land det här. Jag kan berätta för övrigt när vi var och reste på ett OS-kval, tror jag det var. Och skulle till just Utrecht, tror jag det var, där matchen spelades i. Men i alla fall, vi hamnade på tåg och helt plötsligt, jag hade inte så stark kunskap om att din holländska var ju, eller nederländska var ju tipptopp alltså. Du konverserar ju med allt och alla och när man är på ett internationellt mästerskap, en match med Ralf, de nederländska kommentatorerna, reporterna, journalisterna kommer ju alltid fram och alltid surrar och du klockren holländska som du svarar på. Ja, jag kan inte bedöma den i och för sig.
Jo, men den är okej.
Det verkar som de förstod vad du sa i alla fall.
Jo, det var inte så några år sedan de gjorde reportage om och jag fick beröm för min holländska och de blev text visst i den, men då var det.
Ralf Edström speelde tussen 1973 en 1977 voor PSV.
Ja, dat moet ik zeggen. Deze 30 jaar geleden, toen ik mijn laatste wedstrijd speelde. Toen was het maximum 18.000 op de tribune, nu is het 35.000. Dat is een fantastisch mooi stadion. En ook binnen in met de restaurants en alles. Ja, dat is moeilijk te vinden, vind ik.
Du lämnar Degerfors för Åtvidaberg 1971.
Ja.
Och här pratar vi om en klubb som alltså gjorde avtryck i Europa.
Åtvidabergs fotbollförening vann sitt första allsvenska guld säsongen 1972. Conny Torstensson, Benno Magnusson och lagets stora stjärna Ralf Edström känner ni igen.
Och 1972 blir ni alltså svenska mästare.
Ja, fantastiskt faktiskt. Ja. Vi kunde ha blivit ren seriefinal mot AIK sista matchen. Men vi knäppte Gais hemma med 5-2 och blev mästare då. Däremot spelade Ronald Sandberg inte slog ett inlägg till mig så jag nickade in mot AIK. Så han och jag delade skytteligan. I och med det inlägget han gav mig så hamnade vi på 16 mål båda två.
Och i den där vevan så slog ni också ut Chelsea, va, i någon Europa-cup.
Ja, det var ju jätterysare.
Alltså det är ju en jättegrej.
Ja, alltså det laget de hade Chelsea, de var ju vinnare, hade vunnit cupen tror jag. Men det var ett
vilket minne.
Ja, det var den största sensationen i klubbfotbollen. Var den, ja, var just den.
Ja, här är Bengt Grive på sändarledningen från stadion, fotbollsstadion i Barcelona. Där alldeles strax ska bli avspark i FC Barcelona och Åtvidaberg. Gud, så är ni där. Han är lagkapten och har nummer 9 alltså.
Ja, lite speciellt bara. Bengt Grive på sändarledningen från stadion i Barcelona. Det är härligt tidsdokument.
Ja, en annan tid. Från 70-talet. Åtvidabergs storhetstid, verkligen. det skulle nästan kunna ha en egen kärleksbombning om, ja, men hur det här laget blev svenska mästare, cupmästare, och så den här cupvinna-cupframgången som följde med den då, seger mot Chelsea och kvartsfinalen då, där Bengt Grive var på plats mot Barcelona. Mm.
Och vilka profiler i det här Åtvid-laget, alltså i VM 74 som vi pratade om nyss, Sverige blev femma där ju, så var det mängder av profiler som spelat just Åtvidaberg. Du Ralf, Roland Sandberg, Jan Olsson, Kent Karlsson, Benno Magnusson och inte minst Conny Torstensson.
Ja, men det skulle också kunna bli ett olycksdokument det här med Åtvid faktiskt, för att med tanke på det som sen hände med storsponsorn Facit som ju blev världsledande inom mekaniska skrivmaskiner, men sen hängde inte alls med när japanska bolag plötsligt övergick till elektroniska maskiner, och då kom den här Facit-krisen som faktiskt uppstod samtidigt som företagets fotbollslag, får faktiskt kalla det Åtvid på den tiden för det, då det laget var som allra bäst.
Facitkrisen kom utåt sett mycket plötsligt. Stora framgångar och goda vinster vändes mycket snabbt i jätteförluster, direktörsbyten och avsked för en 1700-1800 anställda det senaste året. Lågkonjunkturen i fjol kom att obarmhärtigt avslöja djupa och svåra brister i koncernen.
Men hur märktes det för fotbollslaget då?
Ja, det var ju, alla jobbar ju nästan på Facit, alltså det har varit lite strul där. Till och med för jobbens skull och så. Och även ekonomin naturligtvis som de stoppade in. Så att nej, det var en otrolig tabbe de gjorde.
Men värvades du som fotbollsspelare och var fotbollsproffs eller jobbade du också vid sidan?
Jag var på Facit.
Du besökte mig ett tillfälle. Du kom till fika.
Ja. Jag var på Facit. Jag höll på och jag skrev ner en massa räkningar. Jag skulle räkna ut något. Jag tror jag höll på ett halvår. Oljiga papper. Jag såg inte siffrorna riktigt. Jag höll på ett halvår. Och så äntligen var jag klar med det. Då kom det en gubbe där. Så fick han de här papperna. Jag är ganska säker på att han gick runt turnen. Kunde gå ihop papper och slängde papperskorg. Så kändes det. Och jag tror fan med det var så också. Men och jobbade ju på kontoret. Han ihop med tränaren Sven-Agne Larsson på lagret. Gick man ner dit och tittade och såg man Sven-Agne Larsson sitta omkring och flytta omkring suddgummi. Och man springer så och gör så.
Genomgångar.
Ja. Där nere så att segerpremier och sånt var ju... Ja, vi hade 125 kronor per poäng. Mm. Den som var högst betalda 1972, det var ju Malmö. De hade, tror jag, 600 kronor per poäng. Mm.
Men ingen lön i övrigt eller? Ifrån fotbollen?
Nej.
Men däremot från Facit i det här fallet då?
Fick jag käka gratis en gång i veckan på Klinta, heter det. Jag tror jag åt elefantura med persiljus med 5 dagar i
veckan. Det låter gott i
och för sig. Ja, det var gott. Så det var ju lite som då fick en bil, fick man väl också. Då, så att, men, och 900 kronor i lön hade man från Facit. Så att, men man var ju ensam då. Men det gick ju inte så mycket pengar.
Men alltså Åtvidaberg vinner ju svensk mästerskap 1972 och 73. Mm. Det är ju två på varandra följande år.
Vi hade så jävla, vi sack sommaren 73. När vi vinner så sticker jag och Roland Sandberg på sommaren.
Då sticker du till?
Ja, kanske Klauten, han och jag till PSV Eindhoven. Mm.
Hur kände du inför, hur pass delaktig kände du dig i Åtvidabergs SM-guld 1973 med tanke på att du stuckit på sommaren?
Jag tyckte nog att jag var väldigt delaktig faktiskt. Jag gjorde 6 mål på 9 matcher. Så jag tyckte nog att jag var det. Men grejen var ju ändå att jag fick ingen medalj.
Nej, vad det jag skulle komma till.
Nej, det var ju fruktansvärt tyckte jag.
Det har ju förändrats det där.
Ja, de slängde ju in Kagen Fransén som vänsterback i sista matchen. Han var ju forward. Så han gjorde en match mer än mig. Så jag fick någon specialmedalj då.
Ja, just det, för att det räknas antal matcher där. Ja, det var bara antal x antal medaljer som delades ut. Och då var man tvungen att titta på antal matcher på spelarna.
Men om vi ska blicka över hela utlandstiden sen då, för det blir alltså PSV Eindhoven och sen är du ju hemma i Göteborg mellan innan det blir Standard Liège och Monaco. Om du ska ge en översiktsbild över dina år utomlands, hur låter det då? Var hade du roligast, var gick det bäst och så vidare?
Ja, PSV var ju bäst då. De hade ju inte vunnit ligan sedan 1963. Och då vann vi då för cupen för sig, men det säger så här, många till mig långt efter, men det var inte under 90, det var ju en B-liga när du spelade i Holland. Och så, hej, det var det inte alls, ja. För tittar man vad som hände på 70-talet, Ove Kindvall var med och vann med Feyenoord. De slog Celtic, han gjorde avgörande målet 1970. Sen 3 år efter så var det 3 stycken Ajax-vinster. De vann alltså
Europa-Cup.
Europa-Cup.
Nu vann Champions League.
Ja.
Just det.
Hur många säsonger blev det?
Fyra.
Och sen var det hemma i Göteborg och sen blev det Standard Liège. Det var...
Jag var hemma i Blåvitt 77-79.
När kom den här skadan på Ullevål som väl var... Var det din första tuffa skada?
Mm. Ja, det är ju gjort... Jag spelade ju i Blåvitt då. Ja. Det värsta var ju att journalisterna, de norska, sa till mig att du möter din Svein Grøndahl här. Han är tuff och han har 3-4 gula kort de senaste matcherna. Och så bara han är ärlig och hård. Och så är det ingen fara. Och den här matchen, ja, det var inte VM-kval, men vi var ju redan klara för VM. Så jag får bollen på mittlinjen ungefär. Och då jag tar emot och så spänner man ju kroppen. Och så släpper jag tillbaka dem. Och när jag väl har tagit bollen och släppt tillbaka, då slappnar man ju av. Och han är inne jättesent. Mm. Klipper mig bakifrån då. Och det visade sig med att det var ledbandet i knä som gick. Nej, men sen kom den här.
Och då var det 25 år och då är det första skadan.
Eller? Ja, första riktiga skadan. Jag hade haft lite sträckning och så, men det här var den riktigt stora skadan. Och. Så att då... Ja, den hösten var ju förstörd helt enkelt. Jag kom hem på sommaren, va? Så den hösten var ju förstörd. Mm. Så att sen... började vi 78 och då skulle man ju komma tillbaks.
Då var det VM också.
Ja, då var VM-år också. Men jag hade ju problem, jag hade ju slagit i armarna också. Det var ju min tälla jag hade innan VM 78. Kom ju med som 22 man. Tyvärr tror jag det var Kenta som fick stryka på foten.
Kenta Olsson?
Ja, Hammarby. Så att när jag kom till VM 78 så var det ju... Ja, man var inte psykisk balans, men haft mycket skador. Och inga, jag skulle ju komma hem i Sverige och läka ihop. Ja, vad hände? Först knät och sina armar och så. Så mentalt var jag inte stark.
Nej. Det var inhopp som gällde i Argentina VM var 78.
Ja.
Men 78 blev lite rumpugget för dig med, ja, var... med anledning av skador. Ja. Efter den här smällen 77, vad hette norrmannen?
Svein Grøndahl.
Vad tycker du om honom?
Svein Grøndahl.
Hälsar du på honom och träffar honom?
Nej, men jag har inte träffat, men samtidigt ville ju GT skicka dem ner. De har varit uppe och sånt, så han fick skriva på några papper. Ursäkta.
Nu får du hjälpa mig här med minnet, Ralf. Därför att jag, som jag kommer ihåg det, så var vi och jobbade på något världsmästerskap och skulle in på arenan eller någonting, vad det var. Jag vågar inte säga, jag kommer inte ihåg vad det var någonstans. Men då säger du helt plötsligt så här: där är han. Där är, och börjar muttra. Det börjar muttra.
Eller sa han,
och
jag, eller sa han, där är den jäveln.
Ja, men det var åt det hållet alltså. Och jag tittade, jag tänkte, vem pratar han om? Jag har ingen aning. Och då var det, är jag rätt på det då? För då var det, om han var där och jobbat någon, jag har ingen aning.
Nej, men det var någon du... Men kan du ha varit en tränare också som har varit lite syrak också.
Ja, du, i norsk. Ja, inte särdeles glad var du i alla fall, av lätt insedda.
Nej, för det var den jag kommer inte ihåg, han, tyvärr vet jag inte vad han hette, den som var tränare då, men han tyckte ju tidigare då att det absolut inte var något kort. Och det var ju jag som gjorde fel och allting. Ja. Så det kan mycket väl ha varit tränaren.
Ja,
där,
tror jag. Ja, så kan det.
Men det är ju ganska rimligt, för visst är det så att efter det så blir det ju bekymmer på bekymmer på bekymmer, va? Med olika skador. Du får ju korsband senare också, va, i Monaco.
Ja, men jag tänker säga så här att man går inte och säger då efter Norge-smällen att jag kan inte spela för 100%. Det får man inte göra. För jag ville ju bli proffs igen då. Mm. Efter då. Så jag kunde inte spela för 100%, men 80%, 70-80% är som höll ganska bra.
Mm. Och så Standard Liège, det blev Monaco också. Då vet jag att du berättade för mig att du hade en mycket tydlig frukostrutin. Det var nämligen en liten näve jordnötter. Det var vad du käkade till frukost och sen åkte du och träna.
Ja, men jag var inte så stor i frukostmaten så det var ju lite speciellt. Mm. Monaco var ju, alltså, det var en jättesensation att vi vinner ligan med Monaco. Mm. Alltså, det var ju Schweizan och jag och Barberisi. Sen var det ju yngre förmågor som CD med det här Manuel Amoros, Bruno Bellon. Vart du bra sen, men det var bara 1920. Och prins Albert var med och firade efter.
Oj.
Jajamän. Oj. Ja, där var vi också någon i kär genom. Ja, det var stort
alltså. Vilket år är det här, det alltså?
82-83. Ja.
Just det. Ditt sista proffsår.
Sista. Mm. Så det är 82.
Vilken avslutning på proffslivet.
Ja,
men hur var det? Alltså Monaco, dit flyttade ju stora svenska idrottsprofiler och fick rubriker på sig för att det var skatteparadis.
Stenmark och Borg var ju först ut.
Skatteparadis. Hur var det att vara proffs i Monaco?
Nej, det var ju jättebra, men det var ju så att
det var låga skatter helt enkelt.
Vi hade ingen skatt. Varken jag eller Rabat Brice, men det märkte vi också när vi spelade borta matcherna. Efter matcherna gick de ut och beställde in en dricka och mat. Så betalade och så pekade de på oss två. Vi fick betala alltid. Så att det var därför att vi var skattefritt. Så då skulle vi betala. Ja, så var det. Så jag bodde ju, Stenis bodde ju precis några hughus på. Och nere vid, bodde Björn längst ner då. Ja. Så Björn var med på min avskedsfest. Han var det, han var med på min avskedsfest.
Ja, Björn Borg, ja. Men alltså, var det här lyxliv?
Alltså det var ju en dröm för min familj. För att jag hade varit bort i Liers, Ardennerna. Där inga regnmål orkar över. Utan den släppte ner enda jävla regndropp. Rasade det. Och Happen, han sa det fruktansvärt. Han, här i Belgien är väder. Han var ju österrikare.
Sa han det i samband med att han värvade?
Nej, men han sa 10 månader är det dåligt väder. Och sen 2 är det ännu värre. Och träningsförhållarna var ju lediga. Och så får flytta då med familj. Jessica föddes i Belgien, Pierre var ju född tidigare då i Holland. Att få avsluta det nivå rivieran med bad och vädermässigt och skattemässigt perfekt också.
Men sen bär det hem då till ett försök att spela Allsvenskan igen helt enkelt.
Ja, från Liège till det underbara Monaco, sen flyttar du tillbaka till Göteborg.
Sen ska vi in i regnet
igen. Mer påminner om Liège.
Ner i regnet igen. Ja. Nej, jag skrev på för dem. Men jag tränade och försökte komma tillbaka, men benet var inte nog starkt. Mm. Men så slutade jag efter ett år.
Och någonstans där så ringer Tommy Engstrand. Och någonstans där är vi framme i det som kommer i nästa avsnitt. För visst var det den vevan han ringde?
Jo, det var det visst. 1983.
Ja, ja, det är en, vilken resa.
Ja, vilken resa.
Ja.
Ralf, vi måste be dig avsluta med klubben i ditt hjärta. Det är den här delen som alltså handlar om din spelarkarriär.
Ja.
Men klubben i ditt hjärta är...
Ja, naturligtvis Degerfors. Ja. Är man född 200 meter från Storvalla så de tar stora silvet 1963 över 20 000 på läktaren och det bodde 8-9 000 i Degerfors. Och de vinner med 1-0. Björn Åkvist spelade den finalen för Norrköping, han var bara 20 år. Men det räckte inte, Norrköping tog hem guld. Men det var stort.
Om du skulle välja, vi brukar alltid avsluta med någon musik, supportermusik eller någon låt.
Vi är svenska fotbollsgrabbar.
Ja, ska vi ta den?
Vi vet att vägen till VM var svår. Kvalet gick utan tabbar. Och vi tänker inte göra några i år.
Georg Åby Eriksson, förbundskaptenen vid pianot alltså, så hela laget.
Yep.
Det får avsluta själva spelardelen också. Tack för att du delar med dig av de här minnena.
Tack ska ni ha. Trevligt.
Okej, vi hörs igen om en vecka i Sporthuset med mer från Ralf Edström.
Hej så länge.
Hej då.
Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Talet gick utan tappar. Och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna. Och seger melodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag. För vårt Sverige och för våra lag. Hösten den har flytt, nu är det åter vår. Och vi mot sommaren går. Det är ett viktigt fotbollsår. Vi har tränat hårt, vi vet att det blir svårt. Men vi ska alla ge vårt bästa. Vi är svenska fotboll. Grabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Valet gick utan tappar. Och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna. Och segermelodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag. För Sverige och för våra lag. Ja, grabbar.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hold up.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.